Hejsan och välkomna till Simpodden Hultén och Jansson. Idag har vi en speciell gäst som vi alldeles strax ska presentera. Och vi ska snacka väldigt mycket simning, precis som vi inte brukar göra det varenda gång. Jansson, hur är det med dig idag? Lider du nere i värmen på Kanarieön?
Ja, det är lite halväckligt, runt 25 grader och faktum är att jag såg några moln passera förbi här, men i övrigt är det bra.
Mm. Så är det när man sitter längst ut i den svenska skärgården. På en helt annan plats, inte på Kanarieöarna och inte i ett regndisigt Malmö, sitter dagens gäst och det är med stor glädje vi hälsar Per Arvidsson välkommen hit till Simpodden Hultén och Jansson.
Tack Bosse, det är jättekul att få vara med.
Och då är vi naturligtvis väldigt intresserade eftersom vi har ganska begränsade geografiska kunskaper, jag och Jansson, var du befinner dig någonstans, berätta.
Jag sitter faktiskt hemma i Woodside i Kalifornien, en liten stad som ligger cirka 5 svenska mil söder om San Franciscos stadskärna och väldigt nära Stanford-universitetet och ungefär en timmes bilfärd från Berkeley-universitetet där jag ju själv gick i skolan för många år sedan.
Är det här ett ställe du har bott på i många år eller?
Vi har bott här 20 år ungefär.
Oj, ja det var ett tag.
Det var rätt så många.
Det räknas som många. Du, vi ska gräva ner oss och bli riktiga simnördar idag tänkte vi. Som sagt, det brukar vi vara nästan varje gång. Men idag känns det som om vi ska kunna gräva riktigt djupt. Och vi ska framförallt dissekera någonting som hände en härlig dag i Moskva anno 1980. När Per Arvidsson kommer dit som världsrekordhållare på 100 fjärilsim ska simma 100 fjäril på de olympiska spelen, simmar försök semifinal och så kommer vi fram till finalen. Och nu befinner vi oss cirka 2 timmar innan det här loppet ska utspela sig. Vad hände i försöken och semifinalen för Per Arvidssons del där i Moskva? Minns du det?
Ja, jag skulle väl gärna vilja kanske ta ett par steg tillbaka för att så att säga få rätt bild och för att svara på din fråga, Bosse. Det snabba svaret är att försök och semifinal för mig var bara ett sätt att ta mig vidare och spara på energin. Och bakgrunden till det är att jag någonstans, jag kommer inte ihåg datumet, i mitten av maj åkte på en riktig maginfluensa. Förlorade knappt 10 kilo i vikt och var sjuk 2-3 veckor. Och hade då inte mycket tid på mig att komma igen för OS. Ville inte stryka mig för 200, men visste väl att jag inte hade kraft för att simma 200 egentligen. Men i sånt läge vill man ju så att säga, man kan inte bekänna för sig själv att man inte tror för sig själv. Så det gäller att verkligen fokusera och ställa upp och ändå genomföra det man har tänkt sig, var min inställning. Så därför så var mitt fokus på försök och semifinalen, det var bara att simma så fort att jag hade en bana i finalen som gjorde att jag skulle ha skapligt koll på fältet. Alltså någon av de 3 mittenbanorna. 3, 4, 5, 6 kanske. Okej? Okay? Det var mitt väldigt fokuserade målställning. Ingenting annat. Och spara så mycket på energin som möjligt. Jag visste att jag hade allting förklara de sista meterna. 3 lopp i rad inom 2 dagar.
10 kilo på en maginfluensa. Det var inte dåligt.
Nej, det kanske är ett bra. Man kanske ska starta ett nytt dietbolag på det, eller?
Oj, 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 oj. Ja, den ville man ju inte vara med om. Nej det, ja. Men du kommer till olympiska spelen med ett stort självförtroende, världsrekordhållare. Kände du en stor press också, eller hade du en gameplan för det här?
Nej, det är klart. Man känner en press, Bosse. Det kan man inte komma ifrån helt enkelt. Och pressen Pressen kom väl mest från sig själv egentligen, men man blir påmind om situationen nästan varje dag på grund av Sverige som land har väl egentligen varje sommar-OS ja, två, tre personer som verkligen har en riktig chans att vinna ett OS-guld. Och jag har väl levt det sista året innan det här OS-et med, ja, pratade med media minst en, två gånger i veckan fast att jag var borta i USA. Och givetvis var man påmind om det där hela tiden då. Och jag kände väl att den fanns ju där, men sånt där måste man ju koppla bort helt enkelt. Man måste acceptera att den finns där samtidigt som man måste själv kunna ta sig bort från det där och inte leva med det 24 timmar per dygn. Det är ingen som klarar av.
Men när du hade simmat det här 200 fjäril, vi ska ju komma tillbaka till själva det här guldloppet, men fanns det någon tanke om att det kunde vara bra med tanke på den här bakgrunden du beskriver att genomföra de här 200-metersloppen, eller hade du någon rädsla att det kunde ödelägga? Hur resonerade ni i tränarteamet där?
Jag resonerar väl så här att det är klart att det tar ju på kroppen, men samtidigt så måste man, min tanke var att jag måste tro på mig själv. Jag kommer in i den här tävlingen som världsrekordhållare. Jag hade vunnit amerikanska mästerskapen 2 år i rad, skolmästerskap på 100-200 fjärilsim. Och kommer in och vet att jag är bra. Och jag har vunnit 100 fjärilsim på långbana amerikanska mästerskapen i april mot alla amerikanerna. Så jag kände att jag kommer in här som med bra självförtroende, har simmat väldigt bra de sista 2 åren på alla stora tävlingar. Och i sånt läge så vill jag inte så att säga stryka ner mig på någonting. Det ställer mer frågor både för en själv tror jag, var min analys, samtidigt som det öppnar en helt massa andra frågor som kommer från media, press, varför var du inte med? Det blir mer snack och mer, vad ska man säga, press är väl fel ord. Det blir mer att det börjar snurra i huvudet, att man tror inte på sig själv längre. Då är det bättre att simma det här, se hur det går. Ta den lärdomen och känna hur simningen verkligen känns i ett lopp på högsta nivå. Och sen kunna lägga upp taktiken efter det. Det är lättare att prata om missad formtoppningen och försöka förklara varför man stryker sig. Och
Men det var lite spekulationer i det här, alltså kring, för du, om jag kommer ihåg rätt, nu är det här väldigt länge sedan, men jag har ju lite sådana bilder från media och så, att det var ändå lite spekulationer, är Arvidsson i form och så vidare efter ditt 200 fjäril.
ja.
Skapade det några negativa vibbar?
Nej, det gjorde det inte, för jag visste att jag inte var i form när jag hade simmat ordentligt, att jag inte hade orken. Okay? Så det skapade inga negativa vibbar från deras sida. Utan det var ju för mig, jag fick ju svaret så att säga, och sen fick anpassa resten av satsningen av dagarna fram till 100 fjärilsim och de dagarna jag simmade 100 fjärilsim. Så det är klart, för mig var det negativt. Men det var ju, omgivningen skapade inte det, utan det var ju bara så att säga vetenskapen om att jag inte var i toppform.
Du, om man tittar in sådana efter omvärldsanalys på det här 100 fjärilsim i Moskva 1980, vilka var dina konkurrenter då?
Det var ju förväg så var det ju så att det var ju Roger Pyttel som jag simmade mot, och han och jag hade ju simmat mot varandra i finaler med start 1977 när jag själv kom till final första gången på en stor mästerskapstävling i EM i Jönköping. Och han var ju den som jag fokuserade på som den farligaste konkurrenten. Helt klart. Sen simmar ju holländaren Kiesfer Born väldigt bra på den tävlingen också, slog personligt rekord med mera. Men det var ju Roger Pytte som för mig innan var den jag kände som var den största motståndaren helt enkelt. Det var inget snack om saken.
inblödning. Ja, ju.
Men det intressanta var ju för Pers dels, precis som du sa förut, att du kom ju dit både som världsrekordhållare, hade slagit amerikanerna både i lång och kort bana, alltså på skolmästerskap respektive det andra. Så du var ju liksom den ledande fjärilsimmaren i världen, tveklöst.
Ja, och det kände jag. Det var det jag inte kanske uttryckte så bra för, men jag kom in och kände att jag är bäst. Det här är ingen bra attityd att ha egentligen, va? Men det här är mitt att förlora egentligen. Så att, och det sätter ju både en bra sits och en dålig sits, så att säga. Man måste då vända om det här, mitt att förlora till och vara jag, liksom, hur fort kan jag simma, hur bra kan jag vara istället. Man kan inte, det är svårt och lyckas om man liksom tittar bakåt och ser om man kommer i fatten istället för att titta framåt och fort kan jag komma till väggen. Och det är en väldigt viktig bit i det här. För mig var det att göra omställningen då till att inte få tankar att titta bakåt efter 200 fel, utan titta framåt mot kaklet, så att säga.
Mm. Om vi går in och tittar då på 100 fjäril försök, semifinal. Du är vidare till finalen. Du har lagt ner så lite energi som möjligt och tagit dig vidare. Och du är då framme vid finaldagen. Vad händer då? Vad är dina minnen före, under och efter det loppet?
Vad som slår mig lite grann när jag tänker tillbaka på det hela är hur lugn jag var själv i den här situationen. Det vill säga från 24 timmar innan loppet och fram till loppet. Jag kommer ihåg att jag gick och la mig i vår lägenhet i Åsbyn. Läste ett par kapitel i en bok och somnade. Inga problem. Sov som en stock. Vaknade pigg på morgonen, åt frukost. Var och simma lite i Åsbyn. Där hade man en 25 meters bassäng. Man kunde gå och simma i om man ville. Var helt vanligt fokuserad som jag var på uppgiften. Om jag märkte det eller inte, så, men omgivningen, tränare, ledare, alla verkade rätt så lugna för mig, var vad jag kommer ihåg. Givetvis var det ingen som sa någonting om det där. Va? Men för mig var det väl, när jag tittade tillbaka på det, riktigt ganska överraskande att jag var så pass lugn egentligen. Och det tror jag berodde på att jag kom med självförtroende att jag har varit i de här situationerna förut och varit tvungen att prestera ett lopp. Man flyttar inte dagen på den dag som en OS-final är för att någon inte känner sig bra, utan det gäller att prestera just nu. Och jag hade haft turen och varit med på ett antal större tävlingar där det måste hända nu. Man har inget val helt enkelt. Och det gäller att liksom bita ihop, samla alla krafter, mentala och fysiska, och fokusera dem. Men jag tror, jag kände då att jag kan göra det här. Jag kan använda mitt sista uns av kraft helt enkelt. För jag visste att mentalt hade jag förberett mig för det här länge. Jag visste att fysiskt var jag inte på topp. Men jag kände att jag hade en sån pass marginal mot de andra i tiderna som hade gjort sista året. Att även om jag inte slow pass, så att säga, så skulle jag kunna vinna. Och det var, jag fokuserade bara på att vinna, inte på vilken tid jag skulle ta. Det var ett avstamp från hur jag alltid hade förberett mig, för jag hade alltid under många år satt tider som jag ville nå. Och de sista 2-3 åren före OS, då var det tider som jag trodde skulle kunna vinna de lopp som jag satsade på. Men mitt fokus var hela tiden, de här tiderna ska jag simma på. Här är mellantiderna, här är allting. Vad jag ändrade på OS i den här grejen som jag gjorde då efter att jag simmat 240, det var att det här är ett annorlunda lopp. Det är som att man spelar golf och spelar matchspel istället. Jag måste vinna hålen, va? Okay? Istället för att slå bästa möjliga resultat på 18 hål. Och man kan väl då argumentera att varför ska man ändra den, så att säga, psykiska, mentala inställningen och. Men jag kände att det här var en extraordinär situation som jag aldrig hade varit i förut. Och då gällde det för mig att simma bara för att slå händerna först i kaklet, oberoende på vilken tid jag hade helt enkelt.
Mm. Själva loppet, ta oss igenom det. Du kommer in bakom startbryggan. Fokus, jag minns den blåa tjocka täckjackan. Var den med där också i Moskva 1980? Eller du var lite tunnare klädd då?
Nej, det var det nog inte. För då var man eller, tvungna. Då hade vi så att säga OS-uniformen på oss. Men jag jag kommer inte ihåg, en eller jag kan ha haft två ytterligare träningsoveraller på mig under jackor. För jag gillade alltid att vara väldigt varm när jag började simma. Där tror jag på mycket. Musklerna avslappnade och man slösar ingen energi på att säga värma upp så hoppa. Utan det kom jag in och vissa bitar minns jag inte. Jag minns inte i dagens läge när vi satt i det så kallade callroom. För det hade vi också på den tiden. Jag kommer ihåg när vi gick fram till stolarna bakom startpallarna och fick ta av oss. Det kommer jag ihåg. Mina tankar var då att här gäller det att bara vara fokuserad, följa den plan jag hade gjort upp för loppet och sen låta kroppen göra resten i det här läget.
Och
Men
hur såg den här planen ut?
planen för mig såg väl ut så att försöka simma de första 50 meterna så avslappnat som möjligt utan att så att säga komma allt för långt bak. Jag visste att det var ett par stycken som skulle så att säga dra iväg första 50. Den farten vill jag inte med på helt enkelt för att jag kände att det kommer inte jag klara av det. Som de flesta lopp avgörs ju det hela de sista 15 meterna, speciellt i långbana. För mig var det då att jag ska försöka simma så lätt som möjligt ut första 50. Inte använda benen för mycket första 50. Utan simma mest på armarna. Och det var en helt annan så att säga, simning vi hade på den tiden. Men nu är det väldigt mycket ben. Och sen accelerera från vändningen och ut. Och försöka ha en ledning någonstans vid 75-80 meter. Och sen försöka hålla den till mål. Inte rusa efter vändningen utan successivt bygga upp farten helt enkelt. Det var min plan.
Och hur gick
Har
det?
du någon minnesbild av var du låg efter 50?
Det skulle jag kunna kollat upp egentligen,
Nej,
men
nej, nej, men vad är minnesbilden? Alltså, vad är om du...
minnesbilden har en känsla av att jag kanske ligger någonstans här 3-4. Jag hade en engelsman på min vänstra sida som var snabb första 50 veckan, men han brukade aldrig hålla hem. Så honom lät jag bara sticka iväg helt enkelt. Men 3-4 någonstans.
Jag tror du var trea till slut när du kom, när ni
Okej.
satte händerna i vid 50.
Det är min minnesbild. Och man kan ju inte se allting, men har man varit med på ett antal lopp så känner man ungefär hur man lägger till. Då kände jag att det här är rätt så bra. Det är ungefär vad jag ville ligga. Efteråt sen har jag ju sett, jag hade 25,86 då första, hade jag inte det?
Nej, det har jag inte koll på.
Jag tror det.
Men det ska stämma. Det låter rimligt att det var 25 och höga i och för sig.
Första 50 och det var väl, jag skulle kunna argumentera att det var väl ungefär där jag ville vara. Jag ville vara någonstans runt 26-0 någonting då va. För jag hade simmat ungefär så fort när jag slog världsrekord helt enkelt. Jag ville väl hamna där för jag kände att jag kan inte vara långsammare för då kom jag för långt efter.
Men kände du då när du kom i den vändningen, blev det förresten en bra vändning? Och kände du att det är guld på gång?
Jag kände väl så här att vändningen var rätt så bra. Det var väl en sak som i kortbana så hade jag tränat väldigt mycket på vändningar. Så jag kände att vändningen måste jag använda för att så att säga ta avstamp och accelerera. Och någonstans vid 75-80 meter kände jag att jag hade greppet. Det gjorde jag. Och då tänkte jag nu är det bara liksom vara smart så mycket som möjligt. Sista 15-20 meterna. Och sen kommer jag ihåg, och det syns ju om man tittar på filmupptagningen på det här loppet, att någonstans vid 90 meter då kroknar jag totalt. Och det var väl egentligen ingen överraskning. Inte för att man förväntar sig det innan man hoppar i, det hade jag ju inte gjort. Men jag visste att avslutningen skulle bli det svåraste. Och i det läget kände jag att jag undrar lite grann om jag kan justera mina längden på armtagen, så att säga en 7-8 meter ut för att få det att stämma direkt. Jag kände att jag inte hade den styrkan och uthålligheten i det ögonblicket. Så jag simmade bara på med tanken att här kan det bli att jag är tvungen att göra en speciell målgång som jag inte hade tänkt på. Så vad jag gjorde för någonting, jag vet inte hur jag riktigt kunde vara så medveten om det när jag så här sitter efter och tänker på det, var att jag tog så att säga ett armtag mot slutet snabbt, som inte var en full så att säga recovery av armarna så att säga, utan det var precis vid vattenytan snabbt fram till kaklet. Ungefär som Mikael Phelps gjorde en sån grej i somras på OS, som jag vet inte om ni såg det. Och jag skrattade lite grann inombords, så att säga, han måste vara till dödstrött och vilja fram fingertopparna till kaklet så fort han kan. Och det var det som räddade mig, annars hade Roger Pyttel fått handen in i kaklet först.
Ja, för det skilde inte mycket.
200 delar.
Ja.
54-92, 54-94 och sen så spanjoren López Subero 55-13. Där hade vi prispallen.
Det hade vi prispallen. Mm. Och jag kommer ihåg att jag kan inte förklara hur jag riktigt kunde tänka i det ögonblicket. Liksom, jag måste göra så här med armarna. Jag kan inte ta ett vanligt armtag. Den här gäller alltså vid vattenytan och sen minsta, kortaste distans fram till kaklet. Det tror jag bara skedde så att säga på ren så att säga, reflex helt enkelt. Och mitt minne var att jag var så att säga både mentalt och fysiskt helt slut när jag slog händerna i kaklet. Jag visste att jag var bara 5. Det var Bengt också. Och sen tittade jag liksom upp på tavlan för att se var jag kommit någonstans. Men första tanken var bara liksom, åh vad skönt, jag gett mitt allt, jag gjorde det bästa jag kunde givet omständigheterna. Okej. Och sen tittade jag upp på tavlan och såg att det såg en etta bredvid bana 5. Och jag kommer ihåg att det var en känsla av lättnad och det var en känsla av glädje. Men jag var så oerhört mentalt trött så jag orkade inte med en gång hoppa upp och ner som man kanske skulle förväntat sig. Utan det där tog en mer somber så att säga tecken på hur glad jag var. Det var den där blandningen av känsla att jag lyckades fixa det här. Och kände mig stolt för mig själv, för att det var inte så många som visste egentligen var min situation innan. Jag ville inte det, för jag ville inte liksom ha det här snacket helt enkelt, va? Och då kände jag en inre känsla av liksom, jag lyckades verkligen samla ihop alla krafter jag hade och använde dem. Och det var en enorm känsla. Sen kanske efter 15-20 sekunder hade det försvunnit. Då var det den här enorma glädjekänsla som man då ser hos de flesta som vinner OS-guld och hoppar upp och ner, armarna upp i luften. Men det tog mig lite grann för att kunna orka göra det helt enkelt. Och det kommer jag väldigt väl ihåg. Just den biten. Sen kom jag ihåg det igen, och frågade, hur var det att gå upp till startpallen och sånt där. Jag hade alltid en ritual där, så att säga, som gjorde att jag var och är fortfarande en som tror mycket på att när man tävlar så ska man låta kroppen göra det där. Kroppen har man tränat. Tänker hjärnan för mycket så går det fel helt enkelt. Det gäller att vara avslappnad. Man måste tro på sin kropp, för den har gjort det här massor med gånger. Och jag själv hade då en liten teknik där jag så att säga, så fort jag gick upp på startpallen och satte tårna runt kanten på längst fram på startpallen, det var min signal. Då kopplade jag bort hjärnan. Då trodde jag på min kropp. Då fick den ta över. Den hade gjort det här. Jag hade simmat loppet i huvudet hundratals gånger. Jag visste hur många armtag det skulle vara första längden. Jag visste vilken tid jag skulle ha. Och jag kände i de flesta ögonblick och de flesta tävlingar som var viktiga att det kunde min kropp. Därför så kommer jag inte ihåg så himla mycket av det här loppet egentligen och mina bästa lopp på grund av att min egen så att säga rutin var att koppla bort hjärnan. Men jag visste i det här fallet att det var ett par tre saker jag var tvungen att fokusera på. Hur jag avslutar, hur jag gör vändningen och inte alls rusa ett enda armtag första 50.
Det låter ju som en instruktionsbok för hur det faktiskt går till även 2016.
Ja, det gör det nog antagligen. Ja. Det tror jag också. Att det är ungefär. De här ingredienserna ändrar sig nog inte. Det tror jag inte så mycket. Givetvis har ju simningen utvecklats enormt teknikmässigt, träningsmässigt och allting. Men vissa hörnstenar som det här, hur man då så att säga är mentalt förberedd, hur man tävlar på en hög nivå och hur man hanterar konkurrenter etc. Den biten tror jag har nog fungerat ungefär likadant för en lång tidsperiod helt enkelt.
Du genomför det här loppet, det tar en liten stund, det tar 15-20 sekunder innan du överhuvudtaget begriper vad du har ställt till med. Glädjen kommer. Vad händer sen för dig?
Rent praktiskt då i simarenan så ja, för mig var det så sprittlande glad helt enkelt. Jag kunde inte sluta skratta och vinka och heja. Det var en sån här enorm känsla. Och sen att få komma och träffa ledarna. Alla kunde inte vara där, men jag kommer ihåg att jag fick se Sven von Holst ganska snabbt. Han fick ju vara nere vid bassängen. Och en stor kram. Jag kommer ihåg, sen var det snabbt, sen var man ju tvungen att, efter korttagningen då runt bassängen med medaljerna och hålla upp dem. Så fick jag ju komma in i något pressrum och där var det några av de andra tränarna. Där var det folk från Gunnar Larsson som jag då kommer ihåg. Från radio som sa välkommen till guldklubben. Där brast det hela för mig så att säga. Jag var så enormt glad. Och jag kommer ihåg hysteri är väl kanske fel att säga, men det vart en väldigt energisk möte med den internationella presskåren. Och mycket på grund av det där, vad jag kommer ihåg, många av frågorna vart lite, tyvärr tycker jag, politiska liksom. Här är du Per, du studerar vid ett amerikanskt universitet, det var ett guld, det var favorit, grattis, men låt oss prata om vad tycker du om bojkott, vad tycker du, vad tycker folk i USA om dig, om det här. Och det kommer jag ihåg att det gick att svara på, men jag tyckte det var liksom, för mig var det lite tråkigt eftersom jag hade inte den tanken, utan jag hade tanken på nu har jag lyckats med det här loppet helt enkelt. Okej? Okay? Och jag kommer ihåg, det var väl ingen direkt som frågade mig då va? Men jag vet att Bengt i alla fall har fått frågan förut. Där man fick den då att amerikanerna var inte med, hur hade det gått då? Och Bengts svar då var vad jag kommer ihåg. Liksom, man kan bara simma mot dem som är i bassängen. Och så kände väl jag lite grann, det är rätt så mycket egentligen. Och även kände jag att jag har slagit de här killarna liksom 2 år i rad på amerikanska mästerskapen. Jag liksom, jag vet hur jag simmar mot dem, jag vet hur jag kan slå dem. Och givetvis hade det varit mycket tuffare konkurrens på tävlingen hade de varit med. Men den biten att det var ett sånt snack från den internationella pressen tyckte jag var, kommer jag ihåg, tyckte jag var lite jobbigt, det var fel att säga. Men det var den vinklingen. Svenska pressen var oerhört glad, alla skrattade, grattis. Och det var en väldigt, för mig, som då så att säga året innan OS hade haft folk som kommit och filmat och intervjuat i våran träningsbassäng på mitt universitet. Det var en liksom, det var roligt att få dela den biten med folk som varit och tittat på den, på en innan. Mina föräldrar var där och tittade. Och de fick jag inte hälsa på ett tag, för att jag var tvungen att gå och göra dopingprov. Jag fick inte gå någonstans. Men efter ett par timmar var det klart med presskonferens och allting. Och fick träffa mina föräldrar, vilket ju var jättekul. Och väldigt känslomässigt att se dem igen. För jag hade inte träffat dem någon gång i Moskva. De hade varit där, tittat på mig på 200 fjällsim. Jag hade inte kunnat få tag på dem, och det fanns inga mobiltelefoner eller någonting sånt där. Och allting var avspärrat egentligen. Vi kunde inte åka egentligen någonstans på så sätt. Så att, den biten minns jag väl. Som det var igår, helt enkelt. Det gör jag.
Alltså, det var ju en stor politisk, eller mycket politik kopplat kring det här förstås, när de hade bojkottat. Men du med dina meriter, du behövde ju inte på något sätt stå till svars för ditt guld, tvärtom. Även Bengt var faktiskt snabbare än alla amerikaner det året han vann, så att såklart, man kan bara tävla mot dem man vinner, men guldmedaljerna har ju ingen devalvering i det här fallet.
Nej, det tycker inte jag heller. Absolut inte. Och det har jag aldrig tyckt. Det kände jag aldrig, den biten. Utan jag tyckte att det är synd att det blev som det blev.
Om vi tittar på en helhet, så att säga, på ska säga, din koppling till USA. När hade du kommit till USA och börjat plugga på Berkeley för att få in det här i ett tidsperspektiv? Kom du 70
Jag kom på hösten
78.
1977.
Okej.
Så jag hade alltså gått i skola i 3 år då, när det här hände. Och jag måste säga att man har ju olika minnen från simkarriären. Och man har minnen som är relaterade till simframgångar. För mig, har slagit världsrekord i långbana. Jag har vunnit OS-guld, vunnit amerikanska skolmästerskapen och slagit rekord där. Det är bitar som har enormt värde för mig, som minnen och en känsla av att åstadkomma någonting som man har haft som mål. Men om vi går in på det här lite grann, för att få det, som du sa, i ett perspektiv, hur länge hade det varit i USA? En av mina bästa minnen från simningen, som hamnar i ett annat fack, som jag tror och hoppas att alla som simmar har ett sånt fack, gör med den mer emotionella kamratbiten, så att säga. Och en av mina bästa minnen från simningen, och det kanske låter konstigt för många, det är någonstans i april 1980, mot slutet av april. President Carter hade deklarerat att USA inte skulle vara med. Vi tränade tillsammans, vi var väl en drygt 20 stycken i vårt simlag på Berkeley. Det var de flesta av amerikaner, vi var några svenskar. Palle Magnusson, Pelle Holmert, tror jag, var där. Några kanadensare. Sen säger då president Carter att vi ska inte vara med på OS. Och då blir det bara vi, en handfull simmare kvar i bassängen med vår tränare North Thornton. Och vi simmar där 4 timmar om dagen då, lyfter skroten en timme till om dagen. Så mycket, så gott vi kan. Givetvis väldigt motiverande och fullt. 10 dagar senare kommer morgonträningen. Där står det 20 amerikaner och säger: ni är våra lagkompisar. Vi vet att det är svårt att träna när man är bara 4-5 stycken. Så nu tränar vi med er. Ni får vara med. Och vi har varit lagkompisar i flera år och kommer att vara framåt. Så då, let's go, helt enkelt. Och det är sånt
Stort.
som man
Ja, det var
aldrig glömmer bort, helt enkelt. Det är stort, som du säger, Bosse. Och det är väl där som sådana minnen som egentligen är de viktigaste på ett sätt. Men det glömmer jag aldrig bort.
Så de var med på resan sen ända till ni åkte tillbaka till Sverige?
Ja, de var med att träna, absolut. Ja. Hela tiden. Och för dem så kom ju förstås amerikanska simförbundet på, och antagligen de andra idrottsförbunden också, även om jag inte vet. Att vi kan ju liksom inte låta våra idrottsmän liksom bara sitta och titta här under sommaren. Så man ordnade tävlingar, man tog ut ett OS-lag, man skickade dem till Hawaii och hade någon sorts tävling ändå, va? Och sa att den, ni är med, ni är utlandet till OS-laget, så vi ser er som olympier. Så givetvis så fick de simma och tävla under sommaren, men det var en helt, helt annan sak. Men vi förberedde, de hjälpte oss att träna. De var med i gänget och sa att vi är lagkompisar, vi har varit det. Vi vill hjälpa er. Vi får inte åka på oss, ni får. Och vi vill att ni ska göra så bra som möjligt. Och vi tror att det är bättre om vi är här och tränar med er varje dag. Vilket det givetvis var.
Vi tittar och backar bandet lite mer bakåt. Vi kommer till säsongen 1975, ett år innan olympiska spelen i Montreal. Du är 15 år. Vi har, ska vi se här, det borde jag ha framme, ute i SM 1975. Det här är en kuggfråga för en som... Alltså var det?
Norrköping, ja.
Norrköping. Det var ju varmt så in i helskotta det, ja, den sommaren. Det
minst, rekordvärme.
Ja, det hade gått där 73 också. Och du, det där VM:et som gick sommaren eller runt där i var det Gaia
Kali?
Kali
var det. Nej, Kali var
Kali,
det.
Ja, just Kali. Det var inte så lyckat. Och sen helt plötsligt så dök det upp en Per Arvidsson då, en ung 15-åring som skulle forslas till Montreal, och helt plötsligt så du blev lite av nationens nye Gunnar Larsson när du skickades iväg till Montreal. Lite av den känslan hade jag, för att det var mycket som hade gått ner och dippat efter 72, och helt plötsligt så kom det en stor talang, och så var han 16 år och kommer till Montreal. Hur var känslan när du kommer dit? Det första olympiska spelet du var med på. Lite kortfattat.
Ja, det var ju en helt annan, så att säga, känsla och hur jag kom dit. Och det här låter som att jag skadade alltid, men jag hade haft diskbrott på våren 1976. och simmade i princip ingenting på 2 månader. Och hade väl inga förväntningar alls att kunna vara med på OS. Även om att jag kände för vad som hade hänt på hösten 75 och för vintern 76, att jag skulle kunna vara tillräckligt bra för dem här på OS. Och hade då en minimal träning. Jag började simma i fjällen sin 10 dagar innan OS-uttagningen i Landskrona. Inga chanser. Jag simmade enormt bra på de här OS-uttagningarna. Slog svenska rekord på 100 och 200 fjällsim. Kom 3 på 200 frisim och kom med. Så min mentala, så att säga, bild mot OS 1976 var att liksom, the sky is the limit. Vad kul. Jag hade inga förväntningar på att jag skulle komma med. Jag kom med. Jag hade inga förväntningar på att jag skulle liksom komma någonstans. Utan det här var för mig jättekul. Jag kommer ihåg, jag gick i OS-byn och såg folk som jag hade sett på TV. Och liksom inte ens fattade att jag var med på det här OS. Jag var också en idrottsman som var på OS. Jag fick nypa mig själv i skinnet ibland. I det här. Och mina minnen där var väl att jag simmade bra, jag slog pers på allting. Igen. Nu stod jag den där fjärde sim. Vilket var en stor upplevelse för mig. Och jag kommer ihåg, jag kom 11 på 200 fjärde sim. Jag var ju så en bit, liten bit från finalen. Men jag kände att jag hör hemma här. Det här kan jag vara med och simma med de här förberedelserna som inte varit optimala. Det här kan jag göra. Jag visste att jag hade mycket kvar att förbättra. Det kände jag och det visste jag. Och det gav mig en blodad tand. Och jag tror det var en sak som var väldigt nyttig för mig var att dels få simma semifinal på 100 meter fjällsim inför en fullsatt simstadion med 10 000. Plus att även få simma startsträckan på våra 4x2-lag i finalen. Var en väldigt nyttig upplevelse att känna. Så här känns det att simma en OS-final. Det var en väldigt bra grej. För mig kom jag därifrån bara med liksom mer motivation, mer självförtroende och känslan av att jag kan vara med på den här nivån. Det är ingen snack om saken.
Så du blev inget negativt färgad av att truppen i övrigt just i Montreal underpresterade ganska kraftigt?
Nej.
Med några få undantag.
Nej, det blev jag inte alls. Utan jag kände att jag gör min grej. Okej? Och så här efteråt kan man säga att jag körde lite extra träning på sidan om när ingen visste det på förberedelsen. Jag körde mitt race, jag visste vad jag behövde. Och det här med att det kanske inte var bästa fokus och det gick dåligt. Jag lyckades stänga ut det helt enkelt. Jag visste vad jag ville göra och gjorde det. Och gick min väg i den situationen.
Det är ganska imponerande med tanke på att du bara var 16 år.
Ja, men jag hade... Mina föräldrar hade väl så att säga... lärt mig att jag var liksom tvungen att kunna ta egna beslut och klara mig själv. Och en sak som har satt spår i mig och hur jag har så att säga kanske som förälder verkat lite grann efter sin karriär är väl det att när jag kommer till uppvärmningspoolen före 100 meter fjällsim semifinal, då är jag enda svensk där. Alltså enda svensk. Alltså ingen annan där. Och då är det väl så att nu måste jag värma upp själv och jag måste göra mina kanske någon 25 lite grann på tid och sådär. Men jag lyckades slaga ner en amerikansk tränare som tog tid med 25 och det där va. Jag var inte alls skärrad. Utan det där, jag hade så att säga fått lära mig att jag måste klara av det här själv. Vad det än är. Man får överraskningar. Så det var helt okej. Och för mig var det så liksom att i det här tillfället så kände jag att klart man måste ha en bra så där, grupp med tränare och människor runt sig. Men man måste själv till slut så att säga, ta ansvaret för vad man gör och inte gör. Och det var en nyttig lärdom som jag hade med mig framåt i idrottskarriären och ja, även resten av livet.
För när man går upp på startpallen, då är man ensam.
Då är man ensam, ja. Mm. Och man får inte tappa liksom fattningen för att det är man ensam någon annan gång också. Va? Utan det där, för mig var det väldigt viktigt.
Sen året efter var det ju som vi sa innan EM i Jönköping och då var du lite flygfärdig kan man väl lugnt säga. Två medaljer, 100 och 200 fjärilsim. Vad är dina minnen från just det EM:et på hemmaplan? Nu gräver vi djupt i herr Arvidssons hjärna.
Nej men jag ville bara fundera en sekund, hur ska jag... Det var väldigt speciellt på två, tre olika sätt. Det ena var det att då hade jag simmat ett år med min gode vän Björn Larsson som tränare. Och Bengt säger nog säkert ungefär samma sak som jag har gjort. Vi har väldigt mycket att tacka Björn för vart vi kom någonstans. Hösten 1976 blev vår dåvarande tränare i Finspångs simklubb värvad till en annan större klubb. Vi hade ingen tränare. Björn Larsson, som är 4 år äldre än jag är, hade precis såklart lumpen. Flyttade tillbaka till Finspång för att göra en ny satsning. På bröstin. Björn hade vid ett SM i Norrköping, vi pratade om 1975, kommit 2 och 3 på bröstin. och ville göra en satsning mot att försöka komma med i EM-truppen i Jönköping 1977. För man hade då deklarerat från sin förbundets sida att vi ska ha full bemanning, två pers i varje gren. Helt plötsligt stod vi utan tränare. Jag 16, Björn är 20. Han tittar på mig och säger han: Per, du har mer talang än vad jag har. Du blir simmaren, jag blir tränaren. Det är också ett av de här ögonblicken man aldrig glömmer bort i sitt liv. Så Björn blev då liksom, hade varit som en storebror för mig, och han hade fixat allting som vi gjorde även innan dess, så att säga, med träningar och tävlingar inom vår klubb då. Och vi satt oss ner och han sa: nu gör vi så här. Och så började vi träna, och vi satte väl ett väldigt ambitiöst schema för träningarna, och tanken var att vi ska träna hårdare än någon annan gör, helt enkelt. Så det var bakgrunden. Och sen simmade jag ett inomhus, sen simmade väldigt bra. Och sen var det då kvaltävlingar sommar 1977. De två bästa, första vägen som kom med. Och vi fortsatte att, så att säga, toppa två veckor som vi hade gjort och vila, men ingen rakning. Jag simmade som en kratta, helt enkelt. Kom med i truppen med, det var mindre än en tiendels marginal på 100 fjärilsim, och det var kanske en halv sekund på 200 någonting. Simmade långt över mina bästa tider. Och då satte jag mig ner med Björn, och så sa Björn: nu har vi två stycken val här. Det ena är att du har tränat för lite, då är du otränat. Och det andra är att du har växt till det och fått mer muskler, så du måste vila mer än vad du började göra förra gången. Så han sa: jag tycker vi satsar på att vila. Så vi vilar 3 veckor till. Och sen simmade jag jättebra. Och varför jag tar upp det här, det är väl två saker. Det ena är att då för oss i Finspång, då mest då för mig och Bengt, så Björns insats går aldrig att, så att säga, höjas för mycket till skyn. Utan det var alltså helt enormt vad han gjorde och vad han lärde oss för resten av livet. Och det andra är att ibland måste man ta lite chanser, och man måste känna att det här känns rätt. Och vi kände att det var rätt att vila mer. Det var fel att träna mer, för jag hade tränat så himla mycket. Och när man då och kanske då tar chansen, som många känner, men vi kände att det här är rätt, och då tror vi på det. Och jag tar fram det för att jag tror att man måste våga ibland, så att säga. De som kommer längst, de säger: jag kör mitt spår. Det här är vad jag gör.
Det var ju väldigt mycket snack om att du vilade oerhört mycket i toppningsskedet.
Ja, det gjorde jag.
Ja. Härligt. Vi måste ta oss framåt här. Då är vi på EM. Det blir 2 medaljer. Sen är det VM i Berlin 1978. Sen är du med också på Fina Cup 79, väl? I Tokyo.
Ja.
Och så landar vi, där har vi då varit i Moskva 1980. Och sedan så blir det ett EM igen, och det är i Split, väl, 1981,
ja.
Va?
Ja, stämmer.
Och då tar du 2 medaljer, en individuell och en i lagkapp. Blev det sista mästerskapet?
Nej, jag var med och simmade fler mästerskap faktiskt. Och även om man kanske tittar bakåt, så jag tror man måste vilja liksom 101%. 100 räcker inte, va. Jag tränade hårt och tränade bra, men jag tror jag hade lite omedvetet. Jag har gjort vad jag ville göra. Jag har vunnit OS. Jag har slagit världsrekord. Så jag var med och simmade VM 1982.
Och jag var med. Sexa i finalen, va?
Mm.
Det stämmer. Och jag var med och simma EM i Rom 1983 också.
Så var det.
Sen var jag inte med på några mer stora mästerskap. Utan där slutade väl min, så att säga, landslagskarriär, helt enkelt.
Var det sista loppen där också, 83 i Rom, eller var du med på någon, simmade du någonting ytterligare efter det?
Jag simmade lagkapper för simklubben Korregal fram till och med sommaren 85. Stämmer, om jag inte minns fel.
Du lyfter ju fram, och det har ju Bengt också gjort när vi har snackat med honom, eller Björn Larssons stora betydelse. Men North Thornton var väl också en bricka i spelet, om jag har förstått rätt.
Ja. Nort för mig blev ju som en, ska vi säga, pappa eller farfar i USA när jag kom dit. Och jag har ju hållit nära kontakt med honom i 30 år. Och en enorm innovatör och inom simningen. Någon som verkligen tänker och funderar på hur det fungerar. Han hjälpte mig att komma fram till att kunna vinna amerikanska mästerskapen. Han hjälpte till med oss och hjälpte mig att komma, så att säga, träna på den mentala biten, jobba med det och få förståelse för att det är minst lika viktigt som den träningen man gör i bassängen. Och han gav mig en möjlighet att få träna då, alltså med världsklassimmare, folk att jaga varje dag och folk som jagade en, så att säga. Samtidigt så att säga, systemet i USA, skolteamet, gjorde att under säsongen tävlade man då varje vecka mot personer som var i världsklass. Det kanske var två, tre stycken som hörde hemma i en VM-OS-final som man simmade mot på tävlingarna varje helg. Och det gav mig en enorm styrka att ha med sig när jag simmade OS-finalen vi pratade om förut. Jag visste att jag på lördag här klockan ett nästan varje vecka under januari och februari var tvungen att ställa mig upp, fast jag inte var riktigt toppad, fast att vi hade tränat två pass dagen innan, och gå upp och göra mitt bästa och simma bra. Okej? Det har jag lärt mig varje vecka i 3 år under säsongen. Och det var en enorm erfarenhet. Nort lärde mig hur man tänker och hur man fokuserar, hur jag skulle göra det. Sen var han enorm som tekniker en person som hela tiden kom på nya grejer för att göra träningen intressant så mycket som möjligt, om man kan, med allt nötande.
Hur länge fanns du kvar i Berkeley?
Jag var klar i Berkeley våren 1982. Det var mitt 50 år egentligen. Jag hade tagit, vi gick 3 terminer per år då. Jag hade tagit en termin ledigt innan OS, så att säga, från 1 april framåt. Och sen hade jag tagit lite färre kurser då det året innan. Så att jag hade egentligen 1,5-2 sådana här terminer kvar av de här 3 per år. Men så stannade jag kvar hela året för jag tyckte att jag kan väl läsa lite mer andra saker och lära mig något ytterligare. Så jag var kvar där fram 82. Sista året fick jag alltså inte vara med och tävla på universitetet, men jag var med och tränade ändå.
Sen dess har det gått 33 år. Du har skaffat dig familj och det har hänt en massa saker. Ska vi försöka göra, nu snackar vi simning i simpodden, så vi ska försöka och göra en short summary här av de här 33 åren. Vad har hänt sen du tog dig upp ur vattnet sista gången?
Så jag gick och tog en masterutbildning efter det här i Boston. Jag tog en MBA från Harvard Business School och flyttade sedan tillbaks till San Francisco-området, för jag ville testa och se, vill jag bo i USA eller vill jag inte bo i USA? Och tanken var det att jag kände mig hemma i San Francisco, hade kompisar där, så jag tänkte jag åker och provar 2-3 år. Så, sen var det 33. Så jag är gift med den amerikanska Carol, vi har två pojkar. Som i civilt i min karriär, man kan kalla det lite schizofren egentligen, om man ska vara ärlig. Jag började jobba på en managementkonsultfirma, en mindre firma här nere i Silicon Valley med 30 personer. Som jag var med och vi växte och vart 250-300, vart sedan uppköpta av ett börsnoterat bolag från New York. Så det var min karriär ett. Sen var jag med och köpte ett litet bolag som gjorde och sålde kosmetika. Det hade gått i konkurs i princip. Jag var med på en resa där ett tag. Bolaget hette Bare Essentials som var så att säga naturprodukter baserad kosmetika och gjorde ett antal saker på det bolaget. Så det var min andra karriär. Min tredje karriär har jag varit ombedd och jag startade en riskkapitalfirma, Venture Capital, här på västkusten. Vi hade kontor här i Silicon Valley och ett i Europa där vi investerade i nystartade bolag inom mjukvarubranschen. Och nu är jag inne på min fjärde karriär, där jag jobbar dels av att lite affärsängel och även sitter i en 4-5 styrelse för mindre bolag. En del jobbar jag med som deltidsarbetande styrelseordförande. Ett par svenska, ett av dem är Nordic Swimming Sport som säljer och distribuerar tyrprodukter i Sverige och ett antal andra länder i Europa. Och jag är även involverad i ett företag som heter Mips tillsammans med Bengt Baron, vilket jag tycker är väldigt roligt. Bengt har rekryterat in mig där, som har en teknologi som gör att alla sorters hjälmar blir mycket säkrare. Så där sitter jag med min, det jag kallar det schizofren, det har varit lite fram och tillbaka och olika grejer. Så det har jag gjort. Jag har två pojkar som är 18 och 20 år gamla.
Inte helt tappade bakom vagnen när det gäller idrott, de här grabbarna. Erik, skidåkare.
Så Erik har blivit utförsåkare i alpint.
Ja.
Och
Du kan väl skryta lite om hans framgångar, för de är ju inte, han är ju inte så dålig.
nej, han är inte så dålig. Han vann junior-VM i störtlopp förra året då. Och det är hans sista år som junior. Just nu är han i Österrike i Sölden och tränar. Så det var han är. Han lever i kappsäck och följer snön, brukar jag säga.
Men det betyder att du är inte snabbast i skidspåret, men du är heller inte snabbast i bassängen i familjen. För du
Nej,
har
det
en son till.
jag har en son till som heter Karl då. Och han är simmare. Jag höll länge på både med skidåkning och simning, men för ett par år sedan sa att jag vill försöka simma på universitet, så han har simmat de sista 2 åren. Och han just nu går första året på Berkeley där jag gick. Och han är bröstig, men jag vet inte hur det hände.
Nej, något gick väl fel där, men det gick ju ganska bra för honom på JSM. Han vann ju JSM i somras.
Ja, så det var kul. Och det var varför det var speciellt roligt för mig, för min tränare då, North Thornton, vi pratade om förut, han är fortfarande med och hjälper till på Berkeley. Han är tränare på FNR 2 dagar i veckan och han har bestämt sig att han ska få bröstsim perfekt. Så han har bröstsimsgruppen måndag och onsdag eftermiddag. Så det är ganska, ganska roligt. Cirkeln är lite sluten på så sätt. Så att, det är kul.
Härligt. Ja, vi ska hänga med familjen Arvidsson några resor till
Ja,
tydligen.
Ja, det vet man aldrig. Bara de har kul, det är det man vill.
Ja. Vi har hållit på en timme nu, mina herrar. Det känns som om vi ska dra oss lite streck, och ett stort, stort tack till dig, Per, för att du ville vara med idag.
Enormt kul att
Verkligen ett stort tack.
vara med. Ja, det är bara roligt. För mig, jag har haft ett härligt liv i USA, men jag måste säga att det är många gånger jag saknar Sverige, svenskar och mina vänner där. Så för mig är det kul att få den här möjligheten att vara med.
Och vi kanske återkommer till det om vid tillfälle när vi springer på lite andra ämnesområden som knyter an till
Ja,
simningen. För du följer ju simningen.
jag försöker i alla fall.
Stort tack!
Tack själva.
Ha det gott. Hej
Simma
hej!
lugnt. Simma lugnt.